Det är underbart att få vara i Herrens hus tillsammans. Det är en stor förmån att få tillhöra Jesus. Det är det största som finns i livet att få tillhöra Jesus. Vi har ju för ett tag sedan börjat med första Korintierbrevet. Sen kom jul och allt annat det härliga. Där vi inte har fortsatt. Men jag vill fortsätta idag i första Korintierbrevet i det 8:e kapitlet. En liten påminnelse. Ni vet ju hur det är med minnet. Det kan vara bra men kort. Första Korintierbrevet i 6:e kapitlet så talar vi om det här viktiga budskapet att vi ska fly sexuell orenhet. Sen i kapitel 7, där i början, så fick vi ett råd till de gifta. Sen andra delen av kapitel 7, där läste vi om vår identitet i Kristus. Alltså vi ska inte identifiera oss med allt möjligt annat, utan det viktigaste när det gäller vår identitet, vilka vi är, vart vi är på väg. Allt detta, det är i Kristus. Och så hade vi också råd till gifta och ogifta i svåra tider. Ni kanske kommer ihåg att vi var inne på dessa viktiga ämnen. Frågor som aposteln Paulus svarar på. Han själv är i Efesus. Och församlingen i Korint, en nybildad, andefylld församling, kommer och ställer frågor till honom. Och så svarar han. Tack och lov att de ställde frågor, för så får också vi svaren. Och idag ska vi se på första Korintierbrevet, det 8:e kapitlet, verserna 1-13. Första Korintierbrevet 8, verserna 1-13. Och frågan som tas upp här, skulle man kunna säga, handlar om mat. Det är inte matdags än. Så ta det lugnt. Eller man skulle kunna säga att det handlar om kärleken till Gud och syskonen som står över allt annat. I folkbibeln står det den kristne och det svaga samvetet. Hur kommer det sig att man kan ge lite olika rubriker här? Jo, i de här verserna så finns det olika undervisningar eller olika viktiga punkter. Vi kommer att se detta, tror jag, under predikan här. Nu läser jag i Jesu namn. I fråga om kött från avguda offer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud, är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Och att det finns bara en Gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudar offer, och så orenas deras svaga samvete. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggt så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? Genom din kunskap går den svage förlorat, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Vilken text. Men jag skulle vilja säga att det finns minst fyra viktiga budskap här. Det är relationen mellan den kristne och maten som tas upp. Och det är viktigt att vi får klarhet på det området. För det finns vissa som ser det inte som Guds ord säger. Det andra, det är kärleken till Gud. Och det tredje, avgudar är inget. Gud är allt. Och det fjärde, kärleken till syskonen. Om vi tittar på den kristne och maten. Ni vet ju att i många religioner så är maten väldigt viktigt. Har en stor religiös betydelse. Hinduerna, de äter inget nötkött, för hos dem är ju korna heliga. Och en riktig renlärig hindu, han äter rent allmänt varken kött eller fisk. Muslimerna, de äter nötkött, men de äter inte fläsk. Och ingen blodmat. Det är som de säger haram, det vill säga oren. Allt ska vara slaktat efter halalreglerna. Hos judarna är det ganska likartat. Man äter inte gris och inte blodprodukter eller fiskar utan fenor och fjäll. Och den judiska matregeln som heter kosher säger också att man får inte blanda mjölk och kött heller. Ni vet, en sån där härlig grätsås till köttbullar. Det går inte. För det är grädde i såsen och mjölk och kött, det går inte. Och i ett kosherkök finns två uppsättningar av porslin och kokkärl. Och vill det sig riktigt illa så ska man ha två kylskåp och två frysar. Ett för mjölkprodukter, ett för köttprodukter. Så i dessa religioner har maten en stor religiös betydelse. Att äta eller inte äta vissa saker, det ger ett direkt inflytande, tror man, på sin närhet till Gud. På ens relation med Gud. Man blir så att säga en bättre eller sämre hindu. En bättre eller sämre muslim eller jude. Beroende på hur noga man följer dessa matregler. Och nu kommer frågan här till oss. Hur är det då med oss som tror på Jesus? Är maten lika viktigt, avgörande kanske ens i vår relation med Gud? Blir vi bättre eller sämre kristna? Det är ju en viktig fråga som ställdes för de här vännerna i Korint. Och fakta är att det alltid har funnits kristna grupperingar som faktiskt ser väldigt noga på det här med maten, eller enskilda personer som lägger en stor, också ett andligt värde på det här med maten. Man kanske kan säga det allmänt att ju närmare vi kommer som kristna Gamla testamentet och lever i den världen, ju fler regler och lagar får vi också när det gäller maten. Men det finns ju också karismatiska kristna som till exempel utifrån Daniels bok i Gamla testamentet avstår från allt kött. Och då läser man i Daniel 1, verserna 8-16 följande. Daniel 1, verserna 8-16. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Då sa det Daniel till hovmästaren: gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av konungens mat och gör med dina tjänare efter vad du ser. Nu hoppar jag igen, ni kanske har lagt märke till, jag gör vissa hopp här. Vers 15. Efter de 10 dagarna visade de sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av kungens mat. Hovmästaren led dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin de skulle ha druckit, och han gav dem grönsaker istället. Så här har vi ett bibelställe för grönsaker, eller hur? Daniel och hans vänner åt grönsaker, de drack vatten i 10 dagar och de blev vackrare och mera välnärda än de andra som åt kött och drack vin. Så där har vi ju ett tydligt svar på vad vi ska äta. Eller inte. Är det så att vi behagar Gud mera om vi äter grönsaker och dricker vatten? Man kallar det till och med för Danielfastan. Ett fast begrepp. Men, kära vänner, blir vi verkligen andligare, heligare eller bättre kristna om vi låter bli att äta viss mat? Vilken feltolkning gör man hos Daniel? Ja, man förstår ju inte att det köttet som vi talar om, det var kungens kött. Och det var det alla möjliga köttarter som en jude inte skulle äta. Där fanns det också fläsk. Där fanns det fisk utan fenor. Och det fanns blod i maten. Och så var det mesta av maten offrad åt avgudarna där i Babylonien. Så det var dubbelt oren för honom, men inte på grund av att det var kött. Utan det var orent, det var oheligt. Det var inte vad Guds ord sa till honom som jude att han skulle göra. Det var det som var diskussionen, inte kött eller grönsaker. Utan han skulle äta någonting som var rent i sig. Och det var grönsaker i det fallet. Så om han hade ätit av detta, då skulle han ha syndat mot Gud, och det var ju den springande punkten. Det var det han inte ville, det var det han inte skulle. Det var hans beslut att inte äta köttet från kungens bord och dricka vatten istället för vinet. Det var en fråga om att lyda sin Gud mer än människor. Det är det vi kan lära oss av det avsnittet. Inte frågan om kött eller grönsaker. Så maten gör oss inte helig eller ren. Det säger Guds ord. Om du äter vinner du ingenting. Om du inte äter förlorar du ingenting. Det har ingen betydelse. Det får vi ta med oss av Guds egen undervisning här. Maten gör oss inte andligt ren eller oren eller helig. Den andra punkten, kärleken till Gud. Så hur är det för oss som bor här i Landskrona år 2023? Paulus, genom den helige ande uppenbara för oss hur fadern och sonen ser på det hela. För det första säger han, det är inte kunskapen som är det viktiga, utan kärleken. Gud säger till oss att vi ska hantera de här frågorna som vi kan diskutera sinsemellan med kärlek. Det står på vissa paket, handle with care. När det är glas eller porslin eller något annat i dem. Hanteras försiktigt. Jag vill lägga till sådana frågor. Sådana yttre frågor. Det vardagliga livet. Vilka dagar ska vi hålla heliga? Hur ofta ska vi fasta? Alla de här praktiska yttre frågorna, de ska vi hantera med kärlek. Det är det Guds ord säger. Sinsemellan. Det finns så mycket strid och fördömande attityder i dessa frågor. Och det är inte det Herren vill. Herren säger, kunskapen blåser upp. Den uppblåser oss. Jag har sett på sådana naturprogram ibland. Vissa djurarter, vissa fåglar eller de kan blåsa upp sig när det kommer en fiende. De vill verka så stora som möjligt. Det är roligt att se de här djuren när de blåser upp sig. Och sådana tuppar kan vi bli ibland. Har så mycket kunskap. Och så slåss vi. Och så slår vi ner på varandra med Bibeln som hjälp. Och då är vi väldigt uppblåsta. Så viktiga vi är. Men det som står i vers 30 är något helt annat. Om någon älskar Gud är han känd av honom. Det är det viktiga, kära vänner. Inte att vi har all kunskap. Utan att vi har kärlek till Gud. Och det tänker jag också på inledningsordet som vi fick höra. Att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta, hela vår själ, med all vår kraft, med all vår förstånd. Och så också det andra, att vi ska älska våra syskon. Vi kommer dit. Men det börjar också här med att vi ska älska Gud. Det är det viktiga. All kunskap vi kan ha hjälper inte. Och det är också befriande. Du behöver inte kunna Bibeln utantill. Du måste inte ha gått en bibelskola. Du måste inte ens kunna 50 verser utantill. Det vi behöver är att vi har en djup, levande, fungerande kärleksrelation till Jesus. Det är det som räknas. Och så står vi och slår på varandra med du får inte äta gris och du får inte göra si och så. Var finns kärleken? Det är det Guds ord säger. Sök först Gud, hans rike. Det avgörande, liksom drivkraften i våra kristna liv, det är att vi älskar Gud. Vi ska bli kända igen på detta, att vi älskar Gud mer än någonting annat. Och det fantastiska är, älskar du Jesus? Älskar du Fadern? Då är du erkänd av honom. Vilken väg, vilken fantastisk väg som öppnar sig för oss. Inte kunskapen, inte allt vi kan eller inte kan, utan vår kärlek till Jesus. Vår dagliga relation med honom, det gör att vi blir erkända av honom. Tack och lov. Det tredje i vår text. Avgudar är inget. Gud är allt. Och det är det nästa som lyfts fram här. Att det finns bara en enda Gud. Och det är vår Fader i himlen. Kanske vi kan titta lite närmare på hur Gud presenterar sig själv en annan gång. Det är ju sista månaden i min officiella tjänst. Men så Gud vill så, och ni vill, så kommer jag lite då och får vara gäst, predikant. Så vi behöver ha lite ämnen också framöver. Och det är ju fantastiskt att tänka sig hur Gud uppenbarar sig själv för oss. Han har gett sig själv namn. Och det visar på hans karaktär. Det är väldigt spännande. Vi får se om vi kommer in på det framöver. Men i vår text, i vers 6 så säger han, han är vår Fader. Och det är en väldigt, väldigt viktig uppenbarelse. I vilken religion är Gud Fader? En kärleksfull, omtänksam far som vi kan komma till med precis allting, när som helst. Det är en uppenbarelse som vi har fått, som vi behöver ta till oss igen och igen. Vi har en far som vi kan springa till också när vi har syndat. Ja, men det är lika bra att vi springer till vår pappa och säger, pappa, nu har jag syndat, förlåt mig. Att vi gör det innan Satan hinner dit och fördömer oss. Det är lika bra att vi går direkt. Och vet ni vad? Vi får sätta oss i hans knä. Han omfamnar oss och säger, jag förlåter dig, mitt barn. Det är därför Jesus, min son, min älskade son, har dött. Du är renat, du är förlåten. En far från vilken allting är och till vilken vi själva är. Det är den enda guden som finns i vår värld. Och alla som hävdar något annat, alla som säger att det finns olika gudar och så finns olika vägar att nå till dessa gudar, de är lögnare. De talar inte sanningen. Det finns en Gud och det finns en medlare, och det är Jesus Kristus. Det är en väg. Jesus säger, jag är vägen i bestämd form. Men tack och lov att den är öppen för var och en. Den är öppen för alla. Och vi har en Herre, Jesus Kristus. Genom vilken allting är. Och genom vilken vi själva är. Det är intressant om ni går hem och tittar lite mer på den här versen 6. Ni har en hel eftermiddag att begrunda detta. Gud Fadern, från vilken allting är. Jesus Kristus, genom vilken allting är. Så ursprunget, källan är Fadern. Men han gör allt detta genom Jesus. Och precis likadan. Till vilken vi själva är, alltså till Fadern. Och om Jesus står det, genom vilken vi själva är. Så vi ser källan och vi ser att det sker genom Jesus. Halleluja! Detta innebär att kött som är offrat till avgudar. Och det var ju så man gjorde på den tiden. Det är i verkligheten offrat till ingenting. Det är det ordet säger här till oss. Och så står det, visst finns det många så kallade avgudar. Vi hör ju om massa med gudar. Vissa religioner har, vad vet jag hur många. Det finns många så kallade avgudar. Så många så kallade herrar. Och det finns massor av dem. Men det finns bara en, och det är fadern till vår Herre Jesus Kristus som är Gud. De är inga gudar. De är ingenting. De är fantasi. De är utstuderade av människor. Någon har haft en idé och så har man spunnit vidare. Och så säger ordet, problemet är att inte alla har förstått detta. Och en del tror att onda krafter och makter sitter i maten. Det finns de som är rädda för att äta halalkött. För man har hört talas om att någon imam kanske har bett en bön över kon eller vad det nu var som slaktades. Och nu har det kommit in någon ond ande i den här matbiten. Och nu är det en muslimsk andemakt i halalköttet. Vänner, avgudarna är ingenting, säger Guds ord. De är inga gudar. Guds ord säger att vi inte behöver vara oroliga. Det är dumheter. Du får äta allt. Du får till och med äta avgudarkött. Du behöver inte få ett dåligt samvete. I själva köttet finns ingenting. Problemet kommer in vad vi lägger in i det, i våra tankar, i vår samvete. Men i själva köttet, jag kan förklara det i Guds namn, det är rent. Det är friskt. Det är mat som Gud har skapat. Det är det Guds ord säger. Vers 8. Maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte förlorar vi ingenting, och äter vi vinner vi ingenting. Det är ingenting. Det kan inte sägas tydligare. Så igen, maten har ingen betydelse i frågan om hur nära vi står Gud. Inte ens den maten som är offrad åt avgudarna. Och jag tycker det är en otrolig befriande sanning. Vi behöver inte gå hela tiden oroliga. Oj, nu har jag fått någonting i mig. Nu har jag köpt något på supermarknaden. Nu har jag borstat mina tänder med en tandkräm som kanske har tillverkats vid fullmåne någonstans. Vad vet jag? Vi skrattar, men jag har mött kristna vänner som går oroliga för att de har läst någonstans en rapport att vissa gör så. Och då får vi säga i Jesu namn, var fri från rädslan. Och Johannes 8:36 säger, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det sista som vi ser här i texten, det är kärleken till syskonen. Vers 9. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. Jaha, nu blir det ändå lite problematiskt. Nu försvinner hela vår frihet, eller hur? Tänk er att broder Sigfrid eller syster Rut tycker att det är fel att äta kött. Då är det kört för alla er andra. För den svages Sigfrid och Ruts skull får ni aldrig igen röra vid en köttbulle. För annars så bedrövar ni de svaga samvete. Är det så vi ska förstå ordet? Är det så det ska vara? Jag tror vi missar någonting viktigt i texten. Fast vi läser det. Fast det står där. Och det ska vi titta på här. Vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel. Hallå! Det är någonting helt annat. Det handlar inte om våra vanliga sammankomster i gemenskapsgruppen, på julfest eller församlingsläger. Det är inte tal om att vi sitter hemma hos varandra och är jublandes glada i syskongemenskapen över en härlig lunch eller middag. Det handlar inte om det. Och där äter vi en köttbulle. Och så har en ett svagt samvete och en annan inte. Det handlar inte om det. Det handlar om att den starke i tron går bort till ett avgudatempel. Och deltar där i templet i en måltid tillsammans med alla avgudadyrkare. Det är en helt annan situation. Vi måste ju se helheten. Vi måste se in i vilken situation det är talat. Tänk om jag som pastor eller någon i styrelsen skulle göra så. Nu har vi inga sådana direkta avgudatempel i våra tider, men det fanns ju då. Till Baal, till Astarte, till vad de nu allt hette. Och de hade sina tempel och så gick folk dit och festade där och åt där i templet. Och det var samtidigt lovsång till dessa avgudar som pågick. Och man dansade och det var orgier. Tänk er att pastorn går dit och säger, jag är stark. Jag kan äta av det köttet. Det gör mig ingenting. Det är den situationen vi måste ha i sinnet. Hur stor skulle en sådan hemsk förebild som jag skulle i så fall bli göra risken att jag också skulle dra med mig en som är svag i sitt samvete, en nyfrälst? Så, ja, men pastorn kan, då går också jag dit. Och vet ni vad som händer? Den här nyfrälse, den här svage i sitt samvete, han kanske blir för lätt att gå tillbaks in i avgudadyrkan. Faller bort ifrån sin tro. Det är den principen vi talar om. Inte köttbiten. Utan den kopplingen som den har. Och ändå är det ju fantastiskt att tänka sig att så stor är friheten som vi har fått. Att vi skulle kunna gå dit och äta. Men vi gör det inte för de svaga. Vi gör det inte. Allt är tillåtet, men allt är inte bra. Så det skulle bli ett hemskt föredöme att jag kopplar en till syndens närhet, till syndens näste. Vi ska alltså i våra sammanhang inte skryta med sådant som kan leda andra in i fördärvet. Så enkelt är det. För risken är ju uppenbart att den som har ett svagt samvete blir uppbyggt. Inom parentes. Så att han också följer med till avgudatemplet. Och i så fall går kanske den svage förlorad genom min kunskap. Genom min frihet. Vilken fruktansvärd konsekvens. Då blir ju min broder, som Kristus har dött för, lett ut av mig in i fördärvet. Aldrig. Så den stora frågan är ju, älskar jag mina syskon mer än mina friheter? Det är den frågan som besvaras här. Vers 12, när ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. När ni på det sättet, alltså om ni går till avgudatemplet och där festar ni, då syndar ni mot Kristus. Alltså om maten, och låt mig lägga till allt annat som leder till sin synd, blir till fall för min broder, så ska jag låta bli så att jag inte blir orsak till min broders fall. Vi ger signaler till varandra, om vi vill eller inte. Vår uppriktiga hållning och bön borde vara att vi aldrig genom våra ord och handlingar ska förleda någon annan till synd. Tvärtom, vad är det vi ska göra? Vad är vår uppgift? Vi ska hjälpa varandra. Vi ska bära varandra. Vi ska stötta varandra. Om någon faller, ja, då ska de andra rycka in och hjälpa och bära. Det är så det ska vara. Att vi ska hjälpa varandra att gå på vägen. Att vara nära Jesus. Att vi älskar varandra. Att vi faktiskt ser den andra som någon som är större för mer än jag själv. Det är den vägen vi ska gå. Inte bli till varandras fall. Och det sista, igen, kom ihåg att maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte förlorar vi ingenting. Och äter vi vinner vi ingenting. Så stå kvar i den friheten och älska dina syskon mer än din frihet. Amen. Här är vår största och förnämsta bön. Det är att du fyller oss med din helige ande så vi kan älska dig med allt vi är. Med allt som finns i oss. Med allt det vi vill. Att vi älskar dig, Fader i himlen, först och främst. Att vi älskar dig, Jesus vår Herre, först och främst. Att vi älskar varandra som du har älskat oss. Med allt vad det innebär, Jesus, hjälp oss. Att vi kan älska varandra så som du älskar oss. Och tack Herre för friheten som du har köpt åt oss. Tack att vi får leva i den härliga friheten. Att vi inte behöver gå vara rädda för de här avgudarna och herrarna så kallade. Som är ingenting. Tack för din friheten. Låt oss vara glada i den. Men hjälp oss också, Herre. Hjälp oss. Att den friheten inte får bli till fall för någon enda. Utan att vi hjälper varandra, stöttar varandra, bär varandra i Jesu namn. Amen. En sista tanke innan jag går ner. Bara så ni inte går härifrån och säger, ja men är de här avgudarna verkligen ingenting? Det kommer någonting om att bakom avgudarna står onda andar. Men det är onda andar, de är inga gudar. Men det kommer i kapitel 10. Amen.